Varmt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Vi ska sända ett bibelstudium som heter Kristus och församlingen. Det spelades in i Koppom i ett husmöte hemma hos Vidar och Mia Wigart. Vi lyssnar här till undervisningen. Välkommen.
Jag ska dela några tankar, en del bibelord. Och i Stockholm där vi bor så brukar vi vara ute på torget på lördagarna. Då ställer vi upp ett bord där med biblar, traktater och tidningar och så. Det har vi hållit på med nu under hela det här året. Jag har kunnat stå där. Det var väldigt lärorikt vill jag säga, men också väldigt välsignat. Och något som vi har märkt speciellt, det är den unga generationen. Så ungdomar, ja, till och med barn i 10-11 års åldern som kommer fram och vill ha en bibel och vill veta mera. Och det här skapar ju också då böneämnen. Man tänker på den värld som vi lever i, den värld som barnen växer upp i. Den värld som vi har omkring oss idag, som vi har mitt ibland oss, den är ju så full av ondska. Det är så mycket sorg och så mycket oro som människor måste brottas med. Jag har en liten traktat här som vi brukar dela ut som heter Verklig frid. Här påminns man då om att hur det är på vår jord idag. Från andra världskriget och framåt har det aldrig varit fred på jorden. Och det vet vi, oron bara växer. Och klimatet och så vidare. Men att vi då mitt i allt det här ändå har ett budskap som är aktuellt, som är angeläget. Det är det här att Jesus kan ge sann frid till människan. Det kan inte de här politikerna göra. Det kan inte någon göra med sina resurser, sitt inflytande. Det är bara Jesus som kan göra det. Det finns ingen annan än Jesus. Och det här tror jag är viktigt att påminnas om. Vad är det mest viktiga vi har här i tiden? Det är evangelium. Halleluja. Oavsett hur det ser ut runt omkring oss, oavsett vad människor tänker och säger och tycker, oavsett vilket statsskick vi lever under, så finns det ett budskap som inte anpassar sig, men som tränger igenom. Ett budskap som når fram till människor, som hjälper människor att se att det är inte slutet vi ser. Det här med alla problem runt omkring oss, utan det finns en framtid, det finns ett hopp, och det ryms i det här att Jesus kommer. Halleluja. Tänk att få leva i det hoppet. Tänk att få leva i det här ropet, alltså att ha det som en del av sitt liv. Att det jag gör, mitt liv, min tid, min kraft, att hela tiden få ha det här som ett mål. Herren kommer. Då formas livet också efter det. Gud har gett ett svar till människan. Gud har gett ett svar. Och det kommer ju fram väldigt tydligt i Bibelns mest kända vers. Johannes 3:16. Där har vi ju Guds svar till människan. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är en sån kraft, en sån dynamik i de här orden. Ibland känns det som att man kan läsa av ren slentrian och allting rullar på. Men tänk att få be Guds ande, att den får väcka till liv de här sanningarna. Ännu mera. Vi är redskap till Herren Jesus Kristus. Vi är budbärare. Vi har en uppgift här i tiden. Halleluja. Och där är vi var och en delaktiga. Det är inte någon speciell där eller där, utan Herren han vill använda oss. Världen är full av oro. Det är ett kaos. Allt som sker och äger rum. Ibland kan man tycka att det är tillfälligheter. Men när vi ser hur Gud handlar så finns det en plan. Från början, rakt igenom hela tiden. En evig plan hos Gud. Ta bara det här när Jesus kom, så står det så tydligt. Det här, det var inte att han råkade födas just där och då, utan när tiden var inne, då sände Gud sin son. Galaterbrevet 4 har vi det här. När tiden var inne. Det var inte innan, utan allt. Gud har total kontroll. Han har full kontroll över allt som äger rum. Men vi ser att i den här världen så finns det en ondska som råder. Den här världens furste kommer, sa Jesus. Och han har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Och det är det vi möter. Men så har vi Jesu ord också. Var vi gott mod? Jag har övervunnit världen. Halleluja. Jesus sa så här. Eller Paulus skrev så här i Efesierbrevet 1. Att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Här har vi det igen. Och vad var det för plan? När Guds tid var inne. Jo, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I Kristus. Halleluja. Här ser vi det som Bibeln kallar för Guds hemlighet. Så Gud uppenbarade. Gud tog bort ett skynke. Det var, eller det som hände när Jesus dog på Golgata. Symbolernas tid var förbi. Allt det här vi kan läsa om i Gamla testamentet som pekar fram mot Jesus. När Jesus dog på Golgata och utropade det är fullbordat. Då ser vi hur förlåten rämnar uppifrån och ner. Alltså det här som åtskilde människan från det allra heligaste i templet då i Jerusalem. Det som var en främsta förebilden på Jesu försoning. Eller på hur prästen en gång om året bringade försoning för folkets synder. Nu brast förlåten. Halleluja. Och vägen är öppen fri. Alltså, när tiden var inne sände Gud sin son. Och det här är stora ord. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Alltså, oavsett vad som sker. Kristus är framtiden. Han är hoppet. Halleluja. Några bibelord. Det står i Romarbrevet 10 och 20. Om den här Guds hemlighet. Det citeras från Jesaja här. Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Halleluja. Och sätt till bibelord. 1 Timoteus 3:16. Jag tänker på det här hur Jesus uppenbarades. Hur Gud sände sin son. Det står så här. Och erkänt stor är Guds fruktans hemlighet. Han blev uppenbarad i köttet. Bevisad rättfärdig genom anden. Sedd av änglarna. Predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten. Det finns en harmoni, en ordning, en vila i det Gud gör. Och Han låter oss få leva i den här vilan, även om det stormar runt omkring. Guds hemlighet talar vi om här. Guds hemlighet till oss människor. Först till sitt folk då, när han kom till sitt eget folk. Men det står ju sorgligt här hur hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom. Vad står det där? Då gav han makt att bli Guds barn. Halleluja. När tiden var inne. Guds plan, Guds tid. Halleluja. Gud verkar. Och han bjuder människor att komma till honom. Och här har vi en stor uppgift. Att få uppenbara för människor vem Gud är. Vad Guds hemlighet är. Och så finns det då, när vi läser Bibeln, det finns speciella redskap som Gud använder för att denna Guds hemlighet ska uppenbaras för människor. Alltså för att Kristus ska bli synlig för människor. Och då har han kallat dig och mig. Han har kallat församlingen. Och då, det här skriver Paulus väldigt mycket om. Aposteln Paulus. Och vi kan läsa i Efeserbrevet 3. Han skriver också om en hemlighet. Dels skriver han om denna Guds hemlighet. Men han går vidare och talar om Kristi hemlighet. Också något som uppenbaras genom Jesus Kristus. Och denna Kristi hemlighet, det är någonting som verkligen berör oss. För det handlar om församlingen. Kristi hemlighet, det är församlingen. Och nu talar jag inte om alla organisationer och alla stora sammanhang på det sättet, utan där vi är samlade två eller tre i hans namn, är han mitt ibland oss. Halleluja. Han är mitt ibland oss. Och han är verksam ibland oss. Och det står så här i Efeserbrevet 3. Kapitlet inleds med det här, bara den här satsen. Därför böjer jag mina knän. Det är alltså någonting speciellt som Paulus närmar sig här. Någonting väldigt heligt, något allvarligt och värdefullt. Så jag böjer mina knän när jag nu skriver om det här, när jag berättar om det här. Och vi hoppar fram till vers 8. Nu skriver han: jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Alltså, här står det om den här, en hemlighet och Guds vishet i hans väldiga mångfald. Vad som ska göras känt. Och så överlämnar han till oss genom församlingen. Halleluja. Vi har ett uppdrag i tiden, alltså, som är så stort inför Gud. Vad du gör för honom, det är det som kommer att bevaras, alltså förbli för evigt. Allt andra, det förlorar sitt värde. Allt kommer och går. Förgås och så vidare. Det är viktiga saker. Vi behöver äta, vi behöver klä oss, vi behöver bo och så vidare. Men det finns något som behöver ha prioritet. Första platsen i våra liv. Guds vishet skulle göras känd genom församlingen. Och det står att det var ett evigt beslut. Här ser vi igen det här. Hur Gud går tillväga när tiden är inne. Så uppenbaras hans hemligheter. Halleluja. Kristus och församlingen. Det är ett begrepp som inte går att sära på. Vi är hans kropp. Han är huvudet. Halleluja. Han är huvudet. Vi är också lämmar varandra till tjänst. Halleluja. En vers i 5:e kapitlet där. Där använder Paulus bilden av mannen och hustrun. Alltså äktenskapet. Den här föreningen. Och så står det i vers 32 så här. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Vi är ett med Kristus. Pris Gud. Vi är ett med honom. Halleluja. Och han vill verkligen leda oss, hjälpa oss framåt. I varje litet steg. Vi ska läsa något från Kolosserbrevet också. Kolosserbrevet 1. Och vi kan läsa från vers 24. Jag tänker på den här Kristi hemlighet. Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er. Kan stanna där först. Paulus skriver om sina lidanden. Och han gör det för församlingen. Här ser vi också det här med att just det här att ge sig ut för varandra. Det står så här på ett ställe. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Halleluja. Men vi fortsätter läsa här. Nu glädjer jag mig mitt i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull. Att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dold genom tider och generationer. Men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Här ser en fullhet här. Det är inte bara Kristus, utan vi ser Kristus i eder. Vid ett tillfälle skriver Paulus, du vet det här när man ska någonstans, man ska ha ett rekommendationsbrev eller någonting som talar om att den här personen går att lita på. Eller den här har de och de kunskaperna eller erfarenheterna och så vidare. Och den här, honom kan ni med full förtroende då bjuda in och så vidare. Men Paulus skriver så här att det behövs inget anbefallningsbrev, skriver han om. Utan det är inristat i era hjärtan. Det finns där. Ett signum. Vi kommer bort från det här byråkratiska och det här där man ska katalogisera och värdesätta på olika nivåer. Vi är alla ett i Kristus. Halleluja. Och han har gett oss det här värdet. Störst är den som tjänar, står det. Det står inte tjänar pengar. Det står störst är den som tjänar. Att ge sig ut för varandra. Det är väl lite av det här Kristus i er som får de här konsekvenserna. Att när man som syskon då kommer tillsammans eller när man som syskon möter varandra i vardagen, då finns det här att man vill hjälpas åt. Man vill bära varandras bördor. Ge sig ut för varandra med ett syfte att i allt måla Kristus för människor. Alltså Kristus i eder. Kristus och församlingen. Och det här kan vi tillämpa alltså på varandra i en liten grupp där vi är samlade i ett litet samhälle. Och veta att vi är hans kropp. Vi har inga dokument på det, vi har inga papper på det, men vi är hans kropp. Han bor i våra hjärtan. Och vi tjänar honom tillsammans. En konsekvens av det här, det kan vi också läsa mycket om i Jesu undervisning. När Jesus talar, man ser hans liknelser, man ser hur han förmanar, hur han på olika sätt undervisar. Han talar mycket om rättfärdighet. Han talar mycket om hur människor förtrycker varandra. Hur man söker positioner, man söker ja, på olika sätt då, de bästa platserna, de bästa områdena här i livet för att ha framgång och så vidare. Men Jesus, han går emot det där. Det finns högre värden, säger han. Så lyfter han fram många gånger fattiga, han lyfter fram sjuka. Han säger till och med när han inleder sin jordiska tjänst: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Och så vidare. Och i bergspredikan, ska vi titta lite där, Matteus 6. Här kan vi läsa om hur Paulus han varnar för att just inte snärja sig in i det här livets goda, att det får ta, ska man säga, fokus i livet. Så att det viktigaste kommer i skymundan. Vi har en viss bild av vad synd är, eller hur? Synd och men när jag läser Bibeln så förstår jag att synd är att missa målet. Att missa. Jag kan leva ett perfekt liv, jag kan vara den bästa människan och så vidare. Men jag kan missa målet. Vad är Guds vilja? Vad är Guds tanke? Vad vill han med mitt liv? Vad vill han med församlingen? Och här måste vi ödmjuka oss var och en. Komma tillsammans i ödmjukhet inför honom. Herre, led oss du. I Matteus 6, 19. Här talar Jesus om skatter. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och hur ska man applicera det här på sitt liv? Samla er inte skatter på jorden. Det är väl lite av det här att söka Guds rike först. Se att det här är viktigast. Och hur samlar man skatter i himlen? Jag tror så här att det vi gör för Jesus, det vi gör utan egen personlig vinning, det vi gör för att tjäna honom, för att tjäna varandra, det skrivs upp. Det noteras inte i någon bok här på jorden, men det finns en bok. Halleluja. När vi ska vara hemma, stå inför honom. Jesus han tar upp det här också när han säger vad du har gjort för en av dessa mina minsta. Och det är väl de lidande, de som har det svårast. Det har du gjort för mig. Och när du bjuder, bjud inte de som kan bjuda tillbaka. Det finns en ett genomgående mönster i Jesu undervisning som hjälper oss att se vad Guds värde, vad Gud ser i varje människas liv. För att han älskar varje människa, han vill frälsa varje människa. Och då kan inte vi komma och döma, utan vi ska vara Kristi sändebrev. Kristus i eder, vårt härlighetshopp. Halleluja. Det finns kronor, vad ska man säga, en segerkrans som väntar. Och jag ska läsa några korta bibelord, bara några exempel på det. Första Thessalonikerbrevet 2 och 19. Det här skriver ju Paulus till en till församlingen i Thessalonika som var en hårt prövad församling. Hade fått genomgå mycket lidande. Då skriver han så här, 2:19. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer, om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Halleluja. Står de en ärekrans här. Det här är på ett sätt att samla skatter i himlen. Ni är vår ära och vår glädje. Och Paulus skriver till Timoteus. Vi ska läsa det med 2 Timoteus 4:7. Här är Paulus i slutet av sitt liv. Han sitter som fånge i Rom. Och har i stort sett förlorat det mesta av vänner. Han klagar på ett sätt över att de som inte kommer och besöker honom. De som har övergivit honom. Och han vädjar om att få sin mantel med Timoteus. För att det var kallt och så vidare. Så mänskligt sett var han väldigt misslyckad på det sättet. Han satt där. Ingen ville komma till honom i fängelset. Förutom de som han verkligen visste då var trogna medarbetare. Men ingenting av den besvikelsen kan man läsa. Tvärtom. För han blickade uppåt. Han såg. Han samlade skatter i himlen. Och det visste han. De består. 2 Timoteus 4:7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Halleluja. Det här är ett sammanhang som har hjälpt mig många gånger. Rättfärdighetens segerkrans. Segerkransen får ju den som vinner, som når fram till målet. Petrus skriver så här, 1 Petrus 5:3. Han skriver också om en segerkrans. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för jorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Man blir ödmjuk inför de här versarna, de här budskapen. Gode Gud, hjälp oss att vi inte förhäver oss eller går fel väg. Och det handlar mycket om att leva i den första kärleken. Halleluja, den första kärleken. Så att den aldrig slocknar. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Lidande, ångest, nöd. Ingenting. i himmelen, ingenting på jorden, ingenting under jorden. I Kristus, halleluja, så har vi allt. Tack kära Herre Jesus. Amen. Ja, det blir en liten hälsning här, påminnelse om vad vi har i Kristus och vad vi har också i varandra och hur värdefulla såna här samlingar är. Komma tillsammans och bedja, sjunga, lova Jesus. Det står ju det att när det kommer tillsammans att var och en har något särskilt att meddela. Och så står det att man ska göra det till uppbyggelse. Det är för att bygga upp varandra. Vi behöver bygga upp varandra. För alla har en tjänst inför Gud. Pris för Gud. Amen. Tack ska ni ha. Gud välsignar.